Den ärftliga nervsjukdomen Skelleftesjukan blir nu en av de första sjukdomar där man provar genterapi med genkniven CRISPR-Cas9. Och fler står på tur. Förhoppningarna är stora, men genteknikens utveckling har genom åren också åtföljts av farhågor. Där är Vetenskapspodden från Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Jag heter Camilla Widebeck. Annika Östman, vår medicinreporter.
Halloj.
Du träffade en av patienterna som har fått CRISPR-behandling mot Skelleftesjuka. Vad var ditt första intryck av henne som har testat den här behandlingen?
Eva Britt, som jag träffade, hon är oerhört glad i grunden. Men har ju också haft många gråtdagar sedan hon fick den här diagnosen. För det är en tuff diagnos. Men den oerhörda tacksamheten som hon också visar genom att hon då får vara med i den här studien, som är en världsunik studie där hon är en som får vara med och få den här genkniven.
Det är verkligen ett exempel på förhoppningarna som vi knyter till gentekniken. I 50 år har vi haft genteknik på olika sätt, levt med både farhågor och förhoppningar. Thomas Lindblad, frilansmedarbetare hos oss här på Vetenskapsradion.
Hej, hej.
Är det först nu som det händer något på riktigt med gentekniken, i alla fall vad gäller medicin?
Ja, nej, det har ju funnits en del genterapi som har varit på gång tidigare också. Nu ser vi hur CRISPR, den här CRISPR-tekniken, börjar användas i genterapi också. Så att vi ser ju en del tydliga framsteg nu, men det är fortfarande tidigt.
Mm. Annika, Eva Britt alltså då, som har fått CRISPR-behandling mot Skelleftesjukan. Hur förstod hon att hon var sjuk, du börjar med?
Det hon märkte var att hon fick domningar och ilningar i fötterna. Att det liksom var smärta, och hon kunde också få felaktiga känslor. Hon trodde att hon var helt som iskall, att fötterna var som isbitar. Och så kände hennes man på fötterna. Inget speciellt alls där. Mm. Och sen hade hon också magproblem. Och det gjorde ju att hon sökte läkare. Men det var ändå problematiskt.
Ja, jag hade redan då varit till doktorn för att prata om min mage. Och då fick jag diagnosen IBS. Sen så gick jag tillbaka ett år efter. Och då kompletterade jag med att jag hade fortfarande problem med magen, plus att jag hade då det här med ilningar och konstigt i mina fötter.
Mm, och då fick hon ytterligare en diagnos, polyneuropati, som då innebär nervsmärtor och domningar. Men fortfarande inte att hon hade Skelleftesjukan. Och det som är problemet med Skelleftesjukan, det är att det kan vara så många olika symptom som faktiskt uppträder. Och också dilemmat då att Eva-Britt, hon stötte på en stafettläkare som kanske inte var helt uppdaterad på att det här är en vanlig sjukdom just i Västerbotten och Norrbotten.
Kanske inte var så hemmahörande i området sådär. Annars så hade ju hon stött på, vad jag förstår, den här sjukdomen. Hon har själv träffat människor i sitt jobb som har den.
Ja, genom att hon har jobbat som arbetsterapeut. Och hon beskriver ju sjukdomen som en grym. Utifrån det hon har sett då, att den försämrar både fötter och händer. Och den går ju alltså då bland annat på nerverna i det perifera nervsystemet, som gör att musklerna förtvinar. Och den kan också gå på mag och tarm, den kan gå på hjärtat, den kan gå på njurarna, den kan gå på ögonen. Så det är ju så väldigt mycket den kan påverka.
Och varför uppstår den här sjukdomen då?
Jo, men det är för att det är ett äggvitämne, ett protein som blir felveckat. En läkare som jag träffade på, Kurt Boman, tyckte jag beskrev det väldigt fint, för att han sa så här att när proteinet är som det ska, då ser det ut som en fyrklöver. Men när det blir felveckat, då faller liksom de här bladen isär och så klumpar ihop sig, och så blir det som små trådar, fibriller som tar sig in i alla organ och i nerverna och liksom gör det tungt och besvärligt. Och det är också det som gör att den faktiskt kan påverka så många olika organ.
Mm. Det handlar om de här felveckade proteinerna då alltså. Och att de blir felveckade, det har sin orsak någonstans i generna då. För det här är ju en genetisk, ärftlig sjukdom.
Ja, i en enda gen som då ska bilda de här äggviteämnena, proteinerna.
Så det är därför också som den kan vara vanlig i ett visst område förstås, för att den genen är vanlig just där då?
Ja, och just nu så är det 450 personer ungefär som har diagnosen, fast det är antagligen väldigt många fler som har sjukdomen. Men även om du har den så behöver du inte få symptom. Mm. Så det är också lite lurigt.
Mm.
Det är 50% risk att du som bärare av genen för den vidare till dina barn, men det är inte alls givet att de får några besvär utav den.
Lurigt.
Mm.
Och det här är alltså då en ärftlig sjukdom, och det är en anledning till att man tänker sig att genterapi kan fungera mot just den här sjukdomen, eller?
Ja, för 15 år sedan, då den enda behandlingen som då fanns, det var levertransplantation. Och det är ju ett väldigt kraftfullt ingrepp, och det var inte alla som överlevde det. Eva-Britt, hon tjatade ju till sig att nej, men nu vill jag bli utredd. Och då kan man få bli utredd. Och då tar man en biopsi och kan undersöka och se att här har vi felmutationer. Du har Skellefteå-sjukan.
Du menar man ser själva de felveckade proteinerna då?
Mm.
Inte liksom den där genen där?
Nej.
Hur kom det sig att Eva-Britt fick testa den här nya CRISPR-behandlingen då?
Ja, men hon hade fått testa en annan behandling tidigare, som en tablett varje dag. Men för en tredjedel så funkar inte den behandlingen särskilt bra. Och då fick hon höra talas om den här studien. För Eva-Britt var en av dem där det inte funkade så bra.
Redan första gången jag var på då återbesök så sa jag till min läkare där att har ni någon studie, då vill jag vara med. Så därför blev jag jätteglad när de ringde.
Mm, hon höll sig verkligen framme där.
Jajamän.
Chansen.
Mm.
Hur gick då CRISPR-behandlingen till?
Jo, då så får man ett dropp. Och i det här droppet, då är det som små, små fettnanopartiklar som söker sig till levern. Och den här bubblan då, den har en bakterie-RNA som faktiskt lurar levercellerna att göra gensaxen Cas9.
Mm.
Och så en specialdesignad mål-RNA-molekyl som riktar in sig då på genen för det här felveckade proteinet.
Så man skickar alltså in själva verktygskittet i kroppen, in i levern, ut kommer den där saxen och har hjälp av en annan molekyl att hitta till rätt ställe i Eva-Britts gener då. Vad gör den där då? Klipper bara sönder så att det ska inte funka eller?
Ja, fullständigt. Så att inget transtyretin överhuvudtaget kan produceras.
Trasa sönder den där fulgenen, det är det som är grejen.
Jajamän. Och efter det här då måste man ta jättemånga prover för att kolla att allt är exakt. Och det var över 40 prover och det var, ja, hon låg ju inne där och hade ganska långt tråkigt men hade fått veta det. Så hon hade broderijobb med sig som kunde sysselsätta sig med där. Men hon fick också kraftig frossa så det var lite obehagligt där ett tag. Men det gick ändå över.
Mm. Så nu då, hur långt har man liksom kommit i utvärderingen av hur det funkar för henne?
Ja, den här behandlingen gavs till henne i december 2022. Det här är en fas 1-studie. Det innebär att det är egentligen bara säkerheten man testar. Det är dosen, mängden, för att se att det har effekt men inte på en för hög eller så att det blir allvarliga biverkningar. Och det Eva-Britt säger är ju att ja, det känns som att det har bromsat in. Men det är lite knepigt att veta för att man har ingen annan grupp som inte får behandling. Och då kan man ju inte säkert dra slutsatser här än så länge.
Mm, man hänger inte att jämföra med.
Nej, men det man kan se är då att nivåerna på det här felveckade äggviteämnet, transtyretinet, att det har gått ner markant.
Mm.
Så det gör ju att man känner sig ganska säker på att ja, men det här verkar gå bra.
Mm. Men den här gensaxen eller genkniven, CRISPR-Cas9, hur är det nu igen som den funkar då, Thomas? Kan du påminna oss om det?
Alltså det namnet CRISPR-Cas9, det är krångligt. Cas9, den delen av namnet, det är ett namn på ett enzym som kan klippa DNA-strängen. Och CRISPR, det är ett system som gör att man kan förse det här enzymet med en slags adresslapp som gör att kniven eller saxen, proteinet som klipper sönder, beger sig precis dit man vill att det ska. Det får liksom en adresslapp med en sån här bokstavskombination, CTGA som finns i genomet, och som hamnar precis på den kombination av bokstäver dit man vill att det ska komma. Man kan också då sätta, förutom adresslapp och den här klipparen, kan man ju då lägga till en gen som man vill föra in också istället, där man får en ny gen, en förbättrad gen eller en extra gen.
Man kan göra lite olika saker med det här kittet då. Klippa och klistra eller bara klippa sönder som
ja, det
här,
ja. Det är väl så. Det är väl kanske det enklare, att man vill ha bort den här helt enkelt.
Mm, mm.
Men en, så vi kanske kommer in på det sen, det är som man ju inte vill att den ska göra saker på andra ställen också. För den där adresslappen kan fungera så att det finns ställen som liknar den här adressen. Mm. Det står kanske Storgatan och så kanske den hamnar också på Storkgatan eller något sånt. Va? Och så händer något där också, fast det vill man inte.
Ja.
Och det är jättenoga att kolla så att det inte händer. Och det är det som har hänt vid många försök som gör att man blir tveksam och väldigt noga med att se på effekterna efteråt.
Och den här CRISPR-metoden testas alltså för Skellefteå-sjukan nu då. Och den har också lett fram till redan godkända behandlingar i USA och Storbritannien i alla fall än så länge för andra ärftliga sjukdomar. Och då har det ofta med blodsjukdomar att göra.
Mm. De som är godkända nu är då från den då relativt välkänd blodsjukdom som heter sickelcellanemi. Vanlig i Afrika, ganska vanlig i USA också. Beta-thalassemi heter den andra, som då också är en liknande blodsjukdom som gör att blodet inte bildas på det sätt som man förväntar sig.
Mm. Och vad är det för en sjukdom?
Ja, det är alltså att när de röda blodkropparna ska bildas så funkar det inte på rätt sätt. Det finns olika nivåer av beta-thalassemi. Du kan klara det ganska bra, och sen finns det de allvarliga varianterna där du kan behöva blodtransfusion varannan vecka eller en gång i månaden. Och det är väldigt tungt, och det kan också bli besvärliga biverkningar utav de där blodtransfusionerna. Så att då få en enda behandling är ju en otrolig skillnad.
En enda CRISPR-behandling tänker du då, men då ska den ju funka bra också. Gör den det då?
Ja, än så länge så verkar den ju funka, men det är ju nytt.
Mm. Så beta-thalassemi och sickelcellanemi är alltså sjukdomar som man använder CRISPR-Cas9 mot i viss utsträckning redan. Och de, liksom Skellefteå-sjukan, är ju alltså då ärftliga, sitter i generna, och i alla de här fallen så måste man väl också ha väldigt bra koll på var generna de sitter om man ska ge sig på dem i genterapi, tänker jag.
Ja, det måste man göra. Man måste veta vilken gen det handlar om, och det handlar om framförallt sjukdomar, de vi har pratat om hittills, och de som är aktuella, det är ju sjukdomar där det är framförallt en gen som det är något problem med. Mm. Monogenetiska sjukdomar som de kallas. Det finns ett stort antal sådana, mer eller mindre sällsynta. Mm.
Och just det här att de är ärftliga då, just detta att bära på en ärftlig sjukdom som man känner att man för vidare till nästa generation och så, det är något som Eva-Britt, som du träffade, Annika, har tänkt mycket på.
Ja, Eva-Britt i Skellefteå tyckte det var oerhört tungt, verkligen smärtsamt att veta att jag kan göra så att mina barn blir sjuka. Det var nästan, skulle jag säga, mer smärtsamt för henne än att veta att jag själv har sjukdomen. Och det är knepigt att tänka, jaha, ska jag testa mig eller inte om jag vet att jag har en förälder som har det och så. Men där gäller ju att få genetisk rådgivning, och vad jag förstår så handlar det ganska mycket om att kanske var uppmärksam på om du får några symptom, för det är då det först blir intressant. För frågan är, vill man gå och veta i 20, 30, 40 års tid att man har en allvarlig genetisk sjukdom?
Som kanske kommer att ge en stora problem. Nej,
det är jättesvårt. Det är jättesvårt.
Ja. Den här möjligheten att man skulle kunna sätta stopp för ärftliga sjukdomar genom att påverka generna helt enkelt som orsakar dem, den frågan kom ju upp då på 70-talet när gentekniken kom igång från början. Och då skedde alltså några avgörande genombrott där då, Thomas.
Vi pratade om för 50 år sedan, så i början på 70-talet, det var då man började se hur det gick att klippa gener överhuvudtaget. Och de första pionjärerna på det här höll på då framförallt i USA. Man använde något som kallas för restriktionsenzym som kunde klippa genomet på vissa specifika ställen. Man jobbade med virus och bakterier som har en mycket enklare genetik än vad högre djur har. Så man lärde sig från början att till exempel klippa upp dem. De öppnade sig, så kunde man tillföra en ny gen som kanske kom från ett virus och så. Och det där var stora genombrott, enorma genombrott. Den stora pionjären på området heter Paul Berg. Han fick Nobelpriset sedan 1980 för detta. Sen var det ett par andra som först lyckades med att göra en så kallad rekombinant DNA, eller ett omgjort DNA, från ett virus in i en bakterie, in i en kolibakterie. Det gjordes 72-73. Och Berg fortsatte sen med liknande experiment, men där någonstans börjar man fundera på vad det här kunde leda till.
Mm. Det är någonting som händer i Paul Bergs labb som gör att han avbryter sitt försök, för det är något så nytt och lite skrämmande, vad jag förstår.
Ja, han blir en slags central figur här, kanske mer i efterhand, för han var inte först med att göra den här korsningen så att säga, mellan olika arter, men han höll på med samma saker och han var en slags gudfader för det hela, för han hade varit ett pionjär. Men han blir, när han berättar själv om det, han blir så att säga anmodad att göra ett uppehåll här. Mm. För vad håller du egentligen på med? Vad vet vi om vad den här kommer att leda till? För grejen är då att kolibakterier, det har vi alla i våra inälvor. Det är en jättevanlig bakterie som finns i våra tarmar. Mm. Här förser man den med nya gener som kanske man inte riktigt vet vad de har för effekt. De kommer från ett virus. Och håller man på så här och mixtrar med generna, en väldigt vanlig bieffekt blir att det utvecklas cancer. Mm. Fortiga cancerformer, tumörformer. Och det var det man var rädd för framför allt. Sen har det varit mycket historia kring det här om att man var rädd att skapa monster, man var rädd att skapa jättefarliga smittämnen och så. Men lyssnar man på Paul Berg själv så var det för att de var rädda för att skapa en cancerframkallande kolibakterie.
Mm-hmm.
Det trodde han inte, men vi måste veta det. Så han sa okej, då gör vi en paus nu.
Men cancerframkallande kolibakterien, skulle den alltså kunna smitta oss med cancer, vad tänker du då?
Det fanns ju spekulationer åt alla möjliga håll. Mm. Där. Man visste helt enkelt inte vart det här skulle kunna bära hän. Sen blev ju medierapporter, det blev rubriker, det blev olika uppfattningar om det här. Va? Det fanns ju science fiction-uppfattningar om vad som skulle kunna hända. Det fanns till exempel en science fiction-roman som man kanske en del känner till som heter The Andromeda Strain, som handlar om en farlig mikroorganism från rymden som hotar att förstöra hela mänskligheten, mm-hmm. döda hela mänskligheten. Den kom 1971.
Mm-hmm.
Michael Crichton, alltså mannen som skrev Jurassic Park också. Efter några år så gjordes till exempel H.G. Wells gamla science fiction-roman Dr. Moreaus ö. Där det har en galen vetenskapsman som förvandlar vilda djur till människoliknande hybrider. Den var ju från seklets början, men den gjordes till film på 70-talet också. Mm. Så hela den här tanken kring att göra så här onaturliga saker, skapa monster, skapa farliga smittämnen, den fanns liksom i luften och fick ju näring av de här experimenten som gjordes.
Mm. Så vad är det som händer 1975 sen då?
Jo, 1975 så hålls då en konferens i en plats i Kalifornien som heter Asilomar, som har blivit känd för detta senare. Man pratar om Asilomar-konferensen som en slags historisk händelse där forskarna själva träffas på eget initiativ för att diskutera vad är det vi gör, varför gör vi det här, vilka säkerhetsåtgärder behöver vi vidta, vad är farligt att göra, vad borde vi låta bli att göra.
Härliga små frågor att ställa sig när man precis är på tröskeln till en stor vetenskaplig utveckling.
Det fanns ju de som tyckte att vad ska vi hålla på med det här för? Vi kan väl fortsätta att forska. Varför ska vi lägga krokben för oss själva?
Uh-huh.
Och andra som var mycket mer försiktiga. Och vad man kom fram till då, det var ju att man skickade då ett slags gemensamt uttalande som gick till det som heter National Institute of Health i USA. Det är väl motsvarande Socialstyrelsen ungefär. Och de utfärdade då riktlinjer för laboratorieförsök med rekombinant DNA eller transgena organismer. Med ganska stränga förhållningsregler om laboratoriesäkerhet och så att saker inte skulle kunna smita ut och sådär.
Ja, så massa olika regler för hur säkerheten kommer.
Och som man sen har beskrivit, säger man att många av de reglerna har så småningom försvunnit. När man har kommit fram till att det är svårt att framställa farliga organismer, även om man försöker. Som jag har pratat med genetiker också, säger att naturen är mycket bättre på detta än vad vi är.
Och med en sorts regelverk för genteknik i ryggen då, så gasar genteknikforskningen vidare, kan man säga. Med stora förhoppningar då, Thomas.
Ja, det gjorde det ju och har gjort, och den har ju utvecklats jättemycket. Man har hittat ju nya tekniker. Samtidigt kommer man ju mer och mer till insikt om att det inte alltid är så lätt. Det fanns ju jättestora förhoppningar, och inte minst när det här stora Hugo-projektet, man läste av hela mänsklighetens genom, det skulle ju öppna dörren till enorma medicinska framsteg.
Mm. Det skulle lösa allt.
I princip. Mm. Och det har det ju inte riktigt. Vad man har lärt sig är att det är krångligare än vad man har trodde från början.
Ja.
Och även om vi nu har lyckats hitta, ja, CRISPR kommer så småningom, och idag diskuterar man nyare, mer exakta metoder än CRISPR till exempel. Men det är fortfarande på i laboratoriestadiet, och det där med att föra in det inom medicinsk behandling är ju lite knivigt.
Mm. Kan man verkligen säga, trots att man har en bra kniv då, numera. Men från början så har man ju inte CRISPR-Cas9 överhuvudtaget. Den kom ju mycket senare. Vad är det för genetiska metoder som utvecklas under 80- och 90-talen och före CRISPR-Cas9?
Ja, innan man hade CRISPR så hade man ju, kan man säga, liknande metoder, för att man ville ju kunna ha den sån här målinriktad behandling, så att söka upp speciella platser. Det fanns något som kallas för zinkfingrar, zinkfingerenzym. Mm-hmm. Ett system som kallas för Talen till exempel, som var mycket krångligare. Tog mycket längre tid och var mycket dyrare.
Och jag träffade på en forskare som sa så här att Talen, det var som att ha en slägga mot cellen, och med CRISPR, då kom kniven. Så det är väl en bild så pass mycket bättre, och så att CRISPR så mycket enklare och så mycket billigare. Så det banade ju väg.
Mm. Men man kan ju nämna också att alltså under 80- och framförallt under 80-talet, det var ju då man började lära sig att använda DNA som identifikationsmetod till exempel. Alltså att använda genomet som fingeravtryck.
Ja. Det som känns ganska självklart numera, ja, på något vis.
Då lärde man sig använda det som kallas PCR. Alltså, man kunde alltså kopiera upp DNA i enorma mängder väldigt snabbt.
Polymerase chain reaction.
Ja, precis, så heter det. Det ledde också till ett Nobelpris faktiskt. Carey Mullis är han som hittade på det. Det öppnar ju för de här brottsplatsundersökningarna för identifikation 83-84 någon gång, tror jag.
Det är inte så länge sedan alltså som det där blev självklart, men genteknikforskningen var liksom ändå redan igång. Och sen 1999, då hände det något som verkligen bromsar upp utvecklingen igen, Annika.
Ja, ganska brutalt. För att det som händer då är det första dödsfallet när man testar gentekniken på en inte dödligt sjuk person. Och det var ju en ung kille, Jesse Gelsinger. Och han hade en metabolisk sjukdom, ganska ovanlig sån, som förkortas OTCD. Den innebar att han var tvungen att äta väldigt många tabletter varje dag, uppemot 50 tabletter. Och ni kan tänka er en tonåring som bara kände, orkar inte, jag ids inte. Så att han vägrade plötsligen att äta dem. Och då hittar en dag hans pappa honom i soffan helt utslagen och i koma. Och det är liksom farligt. De lyckas rädda livet på honom då. Sen när Jesse Gelsinger då läser om att här finns det en metod, något som kan befria mig från de där 50 tabletterna om dagen, en genbehandling, det här tror jag på. Så han åker upp då till Pennsylvania och anmäler sig till den här studien. Ja, man tror ju att det går bra. Sen får han ju en väldigt kraftig reaktion, så att organ efter organ slås ut hos honom.
Uff, otäckt.
Och efter 4 dagar så dör han.
Oj.
Och det var ju inte vad någon hade räknat med, faktiskt.
Men det kan ju inte ha varit en särskilt väl testad behandling då, utan det var verkligen försök i framkant.
Ja, och det besvärliga var ju också att det här var ju bara att man skulle testa för att se att det var en säker behandlingsväg, en fas 1-studie. Men det man i efterhand kunde se då, det var ju att man hade varit lite slarvig, att hans levervärden var inte tillräckligt bra för att han skulle ha ingått i det här. Och hade han fått tillräckligt bra information om att andra hade fått biverkningar, även om det inte var så här allvarligt. Ja, det var en mängd frågetecken. Men det här la ju verkligen locket på all typ av genterapiforskning, och familjen stämde ju sjukhuset, och även från statens sida så krävde man då att universitetet skulle betala böter. Mycket pengar helt enkelt.
Förstod man vad som var själva anledningen till att det gick så illa då för den här killen?
Ja, det förstod man, för att det handlade alltså om en akut immunreaktion som han fick, alltså en sån riktigt allvarlig immunchock för hela kroppen, och som utlöstes av det virus som man använde för att transportera in de nya generna i kroppen. Och det är en beprövad teknik som man använt på många olika sätt, framförallt på försöksdjur och sådär. Men det var det som drog igång hans problem.
Mm. Och vad hände sen då? Hur fortsatte arbetet efter det här? Hemska.
Alltså det här slog ju väldigt hårt på hela det här fältet. På den här tiden så pratar man ju jättemycket om genterapi. Men nästan alltid så var det liksom ett frågetecken efter. När ska genterapi slå igenom? Är det nu det kommer? Eller hur kommer genterapin att bli? Och sen hade man då ett försök här, ett av pionjärförsöken med genterapi, som slutar på det här sättet. Alltså med en fruktansvärt dramatisk dödsfall på en ung människa. Och det gjorde ju att det blev stopp i hela den här branschen. Men det gjorde också att pengarna till det här fältet ströps ju.
Mm.
Ingen ville associeras med det under ganska lång tid.
Mm.
Men forskaren som låg bakom det här, han gav sig ju inte riktigt heller. Även om han blev väldigt hårt åtsatt efter det här. Han fortsatte ju att utveckla metoden med de här virusen. Kan vi åtgärda det här viruset så att det inte riskerar att orsaka den här typen av immunreaktioner? Och det har man ju jobbat med i många år. Idag använder man ju anpassade virus som är utarbetade för att undvika just det här. Det är alltså att så kallade adenovirus, ett vanligt förkylningsvirus från början, som fungerar som en transportfordon i kroppen. Ja, precis.
Ja. Så han jobbade vidare med det och fick tekniken att fungera?
Ja, så han är en av dem som har utvecklat den tekniken som han nu använder idag. För det är fortfarande de, till exempel, genterapier som inte är CRISPR-terapier men som är lite äldre då. Till exempel mot blödarsjuka som nu håller på att utvecklas använder man till exempel virus för att föra in dem i kroppen.
Mm. Jaha, sen kom då 2012, som är en riktig milstolpe i den här gentekniska utvecklingen, när Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna kommer med CRISPR-Cas9-tekniken då. Emmanuel Charpentier, hon gjorde sin forskning i Umeå då på den tiden, just när hon gjorde det här framsteget. Och Annika, jag kommer så väl ihåg att du pratade mycket om det där här på redaktionen. Man kan verkligen säga att du uppmärksammade oss på att det här var en stor grej långt innan det pratades om det massa på andra håll och innan man hade fattat att det skulle bli Nobelpris och sådär. Och du åkte och träffade Charpentier också i Umeå. Hon var lite stjärna redan på den tiden.
Ja, jo, men för att det här var ju ett sånt jättetydligt genombrott och att folk började så snabbt använda det och det var enkelt och det var billigt. Och jag minns så tydligt, för att jag var egentligen på reportageresa i USA och skulle liksom, man tänker, och där är forskningsfronten och där är det häftiga som händer.
Mm.
Och så frågade jag henne att, ja men vad är det viktigaste, vart är det häftigaste i ditt forskningsfält nu? Ja, det som händer i Umeå. De har ett system där forskare får komma och liksom forska helt fritt i 4 år. De behöver inte berätta för en massa anslagsgivare, just det här vill jag göra. Utan de får jobba fritt, och det ledde fram till den här genkniven CRISPR-Cas9.
Mm. Det var i Umeå, men samtidigt då, så hon jobbade då i samarbete faktiskt med Jennifer Doudna i Kalifornien. Så det hände väl lite i USA också. Och Thomas, du har ju varit och träffat Jennifer Doudna. Vad säger upptäckarna själva om riskerna och möjligheterna med sin teknik?
Det här med riskerna tog jag upp. Jag sa, det verkar som att det finns ändå så att man kan till exempel klippa fel eller så här. Och det var hon som var mycket medveten om det. Och det här är ju inte det sista, säger hon.
Mm.
Jag menar, CRISPR kommer ju inte att vara för evigt. Det kommer snart komma något som är ännu bättre. Och det, så är det ju, så ska det vara.
Och det var väl det som gjorde att hon också drog igång stora konferenser där man pratade om etik och ville liksom verkligen känna att, ja men okej, jag har varit med och tagit fram det här verktyget. Nu måste vi se till att det används på ett klokt sätt.
Mm, absolut.
Och det är väl samma med Charpentier?
Jag tror att hon insåg det så småningom, för då när jag träffade henne först, då tyckte hon mer att, ja, det här var en upptäckt. Spännande. Nu går jag vidare. Nu vill jag göra nya upptäckter. Men sen kom ju hon med på tåget också.
Ja. Det var 2012 tekniken kom, och sen så kom ju det här som hände 2018 som du rapporterade om i våra nyheter då, Annika.
De första genförändrade människorna, ett par tvillingflickor, har troligen skapats i Kina med hjälp av genkniven CRISPR-Cas9.
Mm. I november 2018 var det som du rapporterade detta, och det visade sig ju stämma. Forskaren Xue Jianquei hade använt CRISPR på embryon för att de skulle få motståndskraft mot HIV. Och det här var då genförändringar alltså som skulle föras vidare till nästa generation och nästa, inte bara påverka just de här individerna. Det blev jättemycket rabalder om just det där, att det skulle gå i arv. Varför det?
Ja, två anledningar. Dels för att det just går i arv. Och de som får förändringarna har ju inte kunnat vara med och säga till att ja visst, det här är helt okej att ni förändrar mina gener på det här viset. Det är ju ofödda individer. Och det andra var ju att här var det en sjukdom som inte var så allvarlig. Det finns ju effektiva behandlingar mot HIV ändå. Varför skulle man ta de här riskerna när man faktiskt inte var riktigt säker på var genkniven skulle skära, om den kunde skapa några, som det Thomas har varit inne på, cancerförändringar eller något annat som inte var positivt för de här individerna. Och till att börja med var det ju två tjejer man kände till. Sen visade det sig att det är ju tre individer som har blivit genförändrade, ett ytterligare barn som föddes fram.
Annars så kan man ju känna att möjligheten att ändra i generna på ett sätt som går i arv skulle kanske kunna vara ganska bra om det handlar om att man vill se till att ens barn och barnbarn undviker en sjukdom. Jag tänker Skelleftesjukan till exempel. Vore det inte bra att använda genterapi mot Skelleftesjukan på ett sätt som går i arv så att man, till exempel Eva-Britt som vi hörde förut, skulle slippa bekymra sig om att föra sjukdomen vidare?
Man kan väl säga att världens forskare och medicinetiker är ganska överens om att det inte är så bra, eftersom vi fortfarande har så mycket osäkerheter om vad som händer. Det är ju en sak också att skicka in nanopartiklar i levern på människor som är sjuka för att få dem att må bättre. Mm. Eller att ändra hos embryon som kan få såna här så kallade oönskade effekter. Off-target-effekter pratar man ju om, alltså bredvid måltavlan. Adresslappen blir lite fel. Hela gensystemet är så komplext. Vissa gener fungerar på ett sätt i en cell, fungerar på ett annat sätt i en annan cell. Det är oförutsägbart helt enkelt. Mm. En annan sån här etisk fråga, det är vem är det som äger det mänskliga genomet? Vem har rätt? Att det är ett sagt, gemensamt arv vi alla bär på ju.
Ja, nej, man kan säkert ha olika synpunkter på det där.
Ja, men det som var ju väldigt speciellt, det slog ner som en bomb när det kom 2018. Mm. För man hade ju redan satt igång en slags Asilomar-konferenser, om vi då jämför med den tidigare, om just att ändra i det mänskliga genomet på det här sättet. Det fanns en gemensam syn på det här. Mm. Det satt igång redan från 2015 någon gång, där liksom vetenskapsakademierna, de stora i USA och England, och det fanns kineser med också här, och som hela världssamfundet som höll på med det här var ganska överens om att det här ska vi inte hålla på med. Mm. Och så kommer han då, He Jianwei, med sin bomb.
Mm. Och det är ju besvärligt också, för att till att börja med så tror han ju att han ska bemötas med jubel. Och det speglar väl också den här tävlingen som är i forskarsamhället. Att det gäller att vara först och snabb och göra genombrotten och så här. Det som inte har gjorts tidigare.
Men det var ju olagligt även i Kina, och han åkte i fängelse sen. Så att, ja,
han satt åtminstone i husarrest. Man tog ju i med hårdhandskarna mot honom, verkligen. Men det var ju ändå som så att det var ju vissa amerikanska forskare som visste om att det här pågick, och man hade ju inte riktigt sagt till honom att nej, för guds skull, stoppa eller så. Så det där är ju lite lurigt ändå, tycker jag.
Att det var snack i förväg om att det här var på gång. Mm. Men en annan sak var att samtidigt som det här hände så dök det upp en ryss också som sa att det här ska jag också göra. Jag har två som ska föda barn som riskerar att föda ett dövt barn, ett hörselskadat barn. Så det ska jag fixa till dem. Men han försvann sen.
Och då var det ju också mycket funderingar kring att ja, i vissa sjukvårdssystem där reglementerna kanske inte är lika strikta, kanske kommer det att bli experiment där. Och det vet vi ju inte riktigt hur mycket experimenterande som sker egentligen.
Det är lite intressant, tycker jag, motsättning på något sätt det här, att CRISPR-Cas9 kommer, genkniven eller gensaxen, vilket vi väljer att kalla det, och man säger att nu kan vi ju ändra generna så mycket mer exakt. Vi kan knivskarpt gå in och klippa bort någonting eller byta ut en gen eller sådär. Och samtidigt så finns det alltså fortfarande kvar sådana här osäkerheter, man vet inte riktigt, den kanske råkar klippa och skära på fel ställe så att det får liksom dåliga effekter. Det kan bli fel på ett sätt som då är ett problem, inte bara när man tänker sig göra ändringar i arvslinjen utan också den här typen av behandlingar hos enskilda individer. den skulle kunna klippa eller skära på fel ställe. Jag får inte riktigt där gå ihop.
Men samtidigt så gör man ju väldigt mycket experiment innan man går till en behandling på människa. Du experimenterar i celler, du experimenterar i djur. Så det är ju ett väldigt mycket testande. Och också att man märker upp väldigt tydligt var de här knivarna tar vägen. Så att man ska kunna följa vad som sker. Jag skulle säga att forskningsfältet är ju väldigt medvetet om riskerna ändå. Och jobbar stenhårt på det. Man vill för allt i världen inte skapa något dödsfall.
Nej, så är det. Inom forskningsfältet så är man jättemedveten om det här. Och det är ett av de här stora hindren som man arbetar på att få bort. Men samtidigt tycker jag också, det jag håller med om, att det kan bli lite konstigt. För det säger ju någonting lite grann om hur det rapporteras kring det här. Det som kallas för hype ofta. Det här, nu kommer något nytt och bra, det här är fantastiskt och man vill liksom inte ta ner det heller. Mm. Och alla forskare tyckte ju att det var jättebra när det kom, såklart. Mm. Som ett forskningsredskap har det varit fantastiskt för många.
Ja, och det tycker jag är spännande att i medicinvetenskapen, det som känns där det verkligen har genomslag, det är det här att det går så mycket lättare att göra försöksdjur med specifika sjukdomar och sjukdomstillstånd som man inte skulle ha kunnat tänkt på tidigare.
Vänta, hur menar du nu? Göra försöksdjur med specifika sjukdomar?
Jo, men att i och med att du kan styra gener med genkniven så kan du skapa en råtta eller en apa som har en sjukdom. Nu är det då mest sådana här specifika där det bara är en gen som styr. Men i framtiden hoppas man ju på att kunna skapa de här mer komplexa sjukdomarna också. Och då har du ett försöksdjur med en komplicerad sjukdom, då kan du också testa läkemedel mycket effektivare. Men redan steget innan det, att testa i provrör, blir ju också väldigt mycket enklare när du bara på cellnivå kan göra de här förändringarna. Mm. Så för läkemedelsindustrin är det ju en ofantlig förbättring på så vis.
Mm. Så även om det är så nu att man testar genterapi med CRISPR-Cas9 mot vissa sjukdomar, som till exempel Skellefteå-sjukan som vi pratade om, så kanske att tekniken, om man tittar på medicinområdet i stort, har betydligt större betydelse, används mycket mer på det sätt som du pratar om nu i forskningen för att få fram nya behandlingar.
Och även ta fram nya läkemedel. Till exempel om vi går till den senaste pandemin, hur man tog fram de här RNA-vaccinerna till exempel, då kan man framställa möss som har samma receptorer på cellerna som vi har, där alltså viruset tränger in. Mm. Så att man ser de här så kallade ACE2 som de heter, där viruset öppnar upp våra celler och går in och smittar oss. Då kan man få fram möss som har de här och se hur olika behandlingar påverkar dem. Till exempel, och det finns ju tusentals sjukdomsmodeller som man pratar om också. Man kan ge möss Alzheimer, du kan ge möss övervikt. Alltså det finns ingen ände på vad man gör.
Det där sättet att använda genteknik, det känns ju ganska forskningsvardagligt på något sätt. Sen kan man naturligtvis lägga djuretiska aspekter på
Absolut.
Det som du beskriver. Men själva gentekniken känns ju liksom mindre problematiskt där än när det handlar om ute i direkta medicinska behandlingar. Men det som du också har pratat om är ju såna här mer eller mindre fantasifulla utvecklingar av typen ta fram genetiska superbebisar som är extra starka eller extra smarta eller någonting sånt där. Finns det på kartan nu och framöver då?
Jag skulle nog säga nej. Alltså, det beror hur långt du tittar framåt. Det som vi vet idag så är det ju enormt svårt. Det finns ju idag företag som erbjuder föräldrar att få ett barn med till exempel en specifik ögonfärg till exempel. Mm. Du kan titta på enkla egenskaper, hårfärg. Men bara en sak som kroppslängd bestäms av över 200 olika gener tillsammans. Mm. Man tycker att det borde vara en ganska enkel egenskap då. Börjar du prata om musikalitet eller intelligens eller liksom matematisk förmåga eller vad det nu är man vill ha hos ett barn, så är det något som är totalt bortom det vi kan säga när vi tittar på generna. Mm. Men å andra sidan kan man ju tänka sig att man vill undvika att få ett barn som har vissa typer av genetiska sjukdomar. Och det kan man ju redan idag göra under provrörsbefruktning, under IVF. Det vill säga man har ett antal embryon som man tittar på och så väljer man det som då inte har den här negativa.
Ja, då snackar vi inte genteknik, då snackar vi inte skära med genkniven utan bara analysera gener.
Precis, det säger ju många att där är vi så duktiga idag så det gör att det här med att gå in och ändra i embryos gener. Det är ointressant.
Men där finns det också en etisk diskussion då. I vilka lägen får man gå in och titta på embryona och hur kan man välja? Risken finns väl, tänker jag, att det är bolag som ändå kommer att utlova en massa konstigheter fast man inte har grund för det. Och så är det nog föräldrar som låter sig luras faktiskt till det här. Och drar igång konstiga experiment med sina barn då. Den risken finns.
För det har ju börjat redan. Man kan välja kön på sitt barn på det här viset till exempel. Det kallas för familjebalansering med ett fint ord. Man har två döttrar, man vill ha en son eller tvärtom. Eller man vill bara ha döttrar eller bara son. Så man väljer kön på barnet, det går att göra. Och det finns ju företag som erbjuder sådana här så kallade polygenisk risktal. Där du får en slags bedömning av hur din risk ser ut efter din genuppsättning då. Risk för hjärt-kärlsjukdomar, risk för Alzheimer, risk för det ena och det andra. Av sådana här stora polygena, komplexa sjukdomar som har visat sig har väldigt dåligt prediktionsvärde som det heter. Alltså de är väldigt dåliga på att förutsäga. Men den som får en sån här lista, ditt barn kommer att få de här riskerna eller vill du ha det här barnet som har de här riskerna, så kan det vara väldigt frestande kanske att ta det till sig.
Och samtidigt tänker jag att det också är intressant det här att nu har vi levt i en period här på 50 år när genen har varit i centrum och man har tänkt att här har vi lösningen, bara vi lyckas då skära i den eller tysta den eller sådär så kan vi lösa väldigt mycket. Ja, man kan lösa en del sjukdomar, de här tydliga sjukdomarna där det bara är fel eller en mutation då på en enda gen. Och som du är inne på, Thomas, det mesta är ju väldigt komplext. Hur mycket styr genen? Hur mycket styr miljön? Och är det snarare helt andra saker som skapar sjukdomar? Var i det här samspelet uppstår sjukdomar egentligen? Och hur kan vi förhålla oss till det? Och sen är det här fåniga att egentligen vet vi ju jätteenkla saker om vad vi ska göra för att undvika sjukdomar.
Ja, det gör vi faktiskt. Det är jättebra poäng där. För jag tror vi lever lite grann, tycker man kan uppleva, lever i ett skifte just nu. Vi har levt under 20, 30, 40 år i vad man kallar för en väldigt genfixerad period när det gäller just den här typen av forskning och medicin. Den håller på att släppa. Nu börjar man se de som säger att men, titta inte så mycket på generna. Det händer så mycket annat i en cell, i en kropp. Och man kan tänka på att alla kroppens celler har exakt samma gener, men cellerna ser väldigt annorlunda ut. Därför att det händer så mycket olika saker i de olika cellerna. Men just de här enkla, som vi kallar dem, kanske inte så enkla egentligen, men de monogenetiska tydliga sjukdomarna, där det är fel på en gen, där bör vi komma någon vart.
Det här är Vetenskapspodden. Du kan lyssna på fler avsnitt i Sveriges Radio Play och du kan mejla till oss på vetenskapspodden@sverigesradio.se. Allra sist då, vad har ni span på här framöver som ni är särskilt nyfikna på? Vad säger du, Annika?
Ja, men jag sitter just nu och jobbar med det här fantastiska materialet med alla läkare och med Eva Britt som jag har träffat uppe i Skellefteå och läkare i Umeå. Så det kommer att komma i Vetenskapsradion hälsa ännu mer om Skellefteåsjukan och hur den funkar och hur det här i praktiken går till och just utvecklingen där.
Spännande.
Thomas då?
Jag är lite intresserad av det som kallas för e-DNA, så vi fortfarande håller på med gener, men det är sånt DNA som man hittar ute i miljön som inte sitter hos levande människor. Där man till exempel kan se vad som har hänt i ett ekosystem, vem som har simmat i vattnet, men också framförallt som jag tycker är spännande att man kan titta på gamla arkeologiska fyndplatser och se spår efter människor som där det inte finns några ben eller några redskap eller något. Det finns bara en massa DNA i jorden eller i slammet. Och där kan man lära sig jättemycket. Det tycker jag är spännande.
Häftigt. Vi som har gjort Vetenskapspodden idag är Annika Östman och Thomas Lindblad, tekniker Elvira Björnfot, producent Peter Normark och jag heter Camilla Widerbeck. Hej då!
Hej då!
Hej då!